BL.A. Begynte han å innkreve betalinger fra fastboende såvel som tilfeldige i besøkende. Alle som oppholdt seg på gården mer enn 30 minutter måtte hjelpe til med arbeidet. Og var det noen som ønsket å snakke med Meyer, måtte de enten gjøre det ute på jordet mens de tok i et tak sammen med ham, eller på kjøkkenet etter at de hadde opparbeidet seg rett til litt av hans tid. Hösten 1979 reste Lielder sig farven till Schmidrute för att spöra om Meyer var villig till att stilla upp till ett intervju med japansk fjärnsyn. Ett team med FRA Nippon Television Network var i London i förbindelse med produktionen av en dokumentärfilm om Meyers saken. Men då Elders kom till Meyergården, hade den enarmade bonden låst sig inne på arbetsvärelset och nektet då snacka med någon. Han ville ika en gång ta till sig mat, fortalte Lielders. Meyer drack mycket kaffe och rökte som en skorstein, och det enaste han sa var la mig vara i fred. I tre dagar satt Meyer alene inne på det lilla arbetsvärelset sitt. Då han omsider öppnat dörren, var det för att ge Lielders en viktig besked. Jag kom in i det mörka rummet som var upplyst av en liten lampa. Meyer satt på kanten av en stol. Jeg kunde icke se han tydelig, men han som ägg. Håret hans var bustet och han hade ett vilt uttryck i ögonen. Det var en knäcket man som satt foran mig, helt i sin egen världen. Han stirrade obevegelig på mig. Jeg rökte en cigarett i tasshet. Ingenting skedde. Meyer stirrade på mig och jeg stirrade på hem mens vi väntet och väntet. Omsider skönte jeg att han icke kom till åsino. Om jeg så satt där hela dagen. Till slut sa jeg, hvordan går det, Billy? Ali, utbröt han och fortsatte att snacka i två timmar. Snacket. Om problemen är på gården. Om hvordan det är vindelige presset holdt på att ta knäcken på ham. At han icke kunde fortsätta lenger och at han ville avbryta kontakten. Jeg vill sluta med det. Kutta ut allt sammen. Og han fortsatte å snakke. Jeg satt i det halvmørke rommet og lyttet i to timmer. Til slut foreslo jeg at vi skulle ta en kopp te. Jeg gikk ned på kjøkkenet, hentet te og gikk tilbake til Meyer. I seks timer satt jeg inne hos ham. Jeg gjorde alt jeg kunne for å få ham til å fortsette virksomheten. Jeg sammenlignet ham til og med Michelangelo. Hør her, Billy, sa jeg. Vet du hur Michelangelo var? Han nicket. Tänk på vad den mannen gjorde, fortsatte jag. Tänk på de konstverken han laget, det arbetet han utförde, allt han gav mänskligheten. Du gör något liknande. Dina bilder är som Michelangelos, det är de bästa bilderna av farkoster från andra världen än mänskligheten och ensinna har sett. Du är med och utvikla den mänskliga vishet på jorden, och det är ett svärt viktigt arbete. Jeg snakket og snakket, og fikk etter en stund på følelsen at det meg begynte å lytte til det jeg sa. Det var tydelig at det problemet når han setter hvert fortånet seg mindre viktig i forhold til den oppgaven som var pålagt ham. Vi hadde nettopp utgitt det fotoillustrerte heftet om Meyers saken, og folk kontaktet oss natt og dag for å få vite mer om den enarmede bonden og observasjonene hans. Vi fikk brev fra barn. FRA-läger och FRA-folk med livstruende sjukdomar som ville vite mer om hälsa och sjukdom i plederna. I löpet av denna korta tiden hade vi märkt en enorm förändring i hållningen till besök i FRA-främmande planeter hos publikum. I London väntar på ett klarsignal FRA-mägg, sa jag till slut. De önskar att komma hit och intervju dig. Vad ska jag säga till dem? La dem komma, svarte han om sidor. Mens de väntet på filmteamet, fortsatte Britt att skriva om de dagliga begivenheterna på gården i dagboken sin. Poppy serverte blötkokte ägg, bröd, pölser och ost nog till ett helt regiment. Igår aftes bestod männen av poteter och ost. De andra lo av oss fordivis piste potetene med skallet på, här skräller de potetene. Jag har lovet att lära Poppy att laga omelett och pölser till American Way. En kväll klämt åtta människor seg in i en Land Rover. Meyer var chauffören, och han körde till ett litet värdshus i navolaget. Billy körde som en gärning, utan lys, skifte gear med benet. Ler i ett eneste kör och ser att han är beskyttet, skrev Britt. Lee drack sin första kaffekers, och de andra i fälget följde hans exempel. Billy körde lika överent som då vi kom, utan lys, gemmaret med foten, låg fjolet ett tag så slapp av, vi är beskyttet. Då vi kom ju med och hade druckit den starkaste omgegn och ensinna har smakt, var alla i särdeles god humör. Billy spurte om vi hade sett något slikt för, och kastet i nästa ögonblick en tesch över bordet. Då jeg plucket den upp, så jeg gott den var böjd. Billy gentog kunststycket, sken som var rätt och fin då den han kastet den, var forrid då den landet på bordet. Efter att Emeir hade böjd skenne, spurte Britt om han var en slags profet. Ni, svarte Meir. Alla människor är profeter och alla har ämnen till att böja tesher. Meir forklarte at han brukte energi för av dem som satt runt han i rommet och at han på den måten var istan till att fokusera koncentrationen sin. Egentligen är rike detta net en tåpeliga uppvisningar, sa han. Så holdt han upp en av teschen och han hade böjd. Följ med, det gör jag speciellt för Britt. Han holdt sken mellan tommel och pekefinger, och den smelte tag knack på miten, skrev Britt i dagboken. Li holdt frändeles ett skarpt öje med allt Meir foretog seg. Men den enarmede bonden uppförte seg som han alltid hade gjort, och Elders hade fortsatt till goda och lege mycket till någon misstankelig. Det var fascinerande att se hårdan mannen F.X. kunde få en kompassnål till att snurra runt utan att vara när det. Allt är möjligt med hjälp av koncentration, framhållt Edvard Meyer. Han satte icke disövnen i förbindelse med blöjade kontakterna. Han hade kunnat göra slike ting helt sedan han kom hem FRA Indie. Det var förbluffande att vara vittne till slike uppvisningar. Jeg var fullständig överbevist om att det är mannen icke juxet. Jönik IA och jag det japanska teamet kom till Schmidrott i slutet av september och startade 3 ukers filming. Den första natten satt de i stöen och studer till mig 8 mm filmupptak av romskipen som flimrut över det vitlerätet. I den första sekvensen sköt huffen fram och tillbaka över ett hus och en höj furu. For så plutselig og skjære frem forantret slik at det så ut som de överste grenene blåste i vinden. Teamet snakket hoppiset sammen på japansk og fikk meg til å kjøre sekvensen om og om igjen mens de studer til tretoppen. Da de studer til et annet filmopptak for å ha sin bol, oppdaget et medlem av filmteamet noe som så ut som en refleks på kanten av UFO-skroget. Meyer spolte filmen tillbaka och de japanska tv-fulltene zoomet in på UFO-skroget med kameret sitt. Ganska riktig, runt kanten av romskipskroget blinkete sakta i ett rött lys, akkurat som blinktene är för ett fyrtorn. I löpet av dagen följt äldre såg väl filmteamet till de steden hvor Meyers påstått att närkontakter hade funnits sted. Det hade slått om bygga at landingsstedene trolig hade varit utsatt for stråling fra romskipene, og at det var möjlig og målslik stråling i baken också en stund efter at kontaktene hade funnet sted. Efter en del telefonrander fant de fram till den svetsiske bedriften Wild Hair Brusk som producerar gammastrålingsdetektorer och andra målinstrumenter. I likhet med en jägerteller måler en gammastrålingsdetektor elektromagnetisk stråling. Og velkom för repet på forhånd med en fysiker som brukte instrumentet dagligen hvordan instrumentet skulle brukas. Jeg fortalte hem på forhånd og får vi trente slikt utstyr, sa vel. Fysikeren fortalte vel at instrumentet ville kunne avlese all gunstig forårsaket forandring i molekylstrukturen i gresset eller i jordbunnen. Men teamet intervjuet Meyer på ett jord i närheten av Hinvil. Där han fortalte om de första kontakterna med blöjade boende 5 år tidigare, monterte Elders såg väl strålingsdetektoren. För att ha ett sammanläggningsgrundlag, målte de först baken omkring selve landningsområdet. Här var utslagena på mellan 0,00 och 0,05 på målskala 1. Gangdetektoren gjorde ett kraftigt utslag, mycket om av det aktuella stedet, rundform. De uppdaget också AT in i cirkelen var strålningsnivået konstant, 0,2 på målskalen, det vill säga nästan 400 procent högre nivået utanför cirkelen som målte omlag 7 meter i diameter. I Veles notater stod det åles, efterpå reste vi tillbaka till hotellet. Jeg ringte till fysikeren som hade skaffet var signifikante resultater, eller om det möjligen var nödvändigt att skeka instrumenten. Fysikeren som hade varit heller skeptisk till projektet vårt utgångspunktet, hörtes svärt överrasket ut. Kan du vara så snill och jämta strålningsnivået i området utanför den påståtte cirkelen en gång till, sa han. Väl jämte och talen i telefonen. Och de andra målingarna, sa fysikern. De låg på mellan 0,15 och 0,2 på målskalen, svarte väl. Fysikern fortalte AT, han och kollegiene hans hade jobbet med gammastrålningsdetektoren i nästan 10 år och AT den alltid hade varit pålitelig. Instrumentet var icke märket på någon speciell måde, och fysikern husketiken avnett på firmat som hade producerat det. Till slut föreslog han att det hon vill och medarbetarna hans kontaktet den svetsiska atomstrålningskommissionen. Kanske var det bäst att kommissionens egna folk fick anledning till att undersöka stedet. Fysikern nölte med åträck i bombastiska konklusioner, skrev väl i notaterna sinne. Han antydde att i milertid AT1 så höjt gammastrålningsnivå teoretiskt kunde vara förorsakat av en konstig strålingskylde som var så pass kraftig att den förändret de elektromagnetiska mönstren helt ned på molekylnivå. Gruppen tog därefter med sig gammastrålningsdetektoren till gården och företog målinger där. Pilen på målinstrumentet stod på 0,00 intill de befann sig omlag 400 meter från huset. Här kunde de tegna omrisset av en kämpecirkel där strålningsnivået var uppe i 0,15. På ett av landningsstederna ute i skogkanten registrerade väl på nytt målinge på mellan 0,15 och 0,2. Amerikanerna bestämte sig nå för att kontrollera alla gjenstandene Meyer hade haft med sig till kontakten. De begynte med geväret. Ammunitionen gav icke utslag. Då de spurte Meyer om hur länge han hade haft patronene, svarte han AT han ett upp hade köpt dem. Målinger av CLV-geväret gav resultater helt upp till 0,1 på målskalen. Meyers klokiga utslag på 0,5 och en metallamulett han hade i lommen, gav utslag på 0,1. Väl ringde på nytt fysikern i Wildhammerbsk. Är det möjligt att instrumentet kan ha blivit klämt i en dörr? Ville fysikern vite? Absolut icke, sa väl. Kanske har det fått sig en liten dult när vi har tagit ut av instrumentkassen. Det är icke nog till att ge så pass signifikant utslag, svarte fysikern kontant. Den sensitiva målenheten är beskyttet av en stålplate. På det tidspunktet var nysgerrigheten vår vakt för allvar, fortalt väl. Det var tydeliga att fysikern icke kunde förklara strålningsutslagen vi hade registrerat på landningsplatserna, vid gården och på gjenstander Edvard Meyer hade haft med sig när han var i kontakt med Pleiadeboerne. Det vi önskat minst av allt var att den svetsiska atomstrålningskommissionen skulle blanda sig in i arbetet vårt. T-10. Irina Froning var en höj, tilltalande kvinna mitt i 40 år ännu. Det var nattdagen lampekastet ett trolskär över de gröna plantene på kontoret där hun satt. FRA-na abor om ett kunna hun hör i klappringen FRA skriver maskinen till den innan. Det var söndag aften och vi hade planlagt att tillbringa kvällen hemme, då väninnen min plutselig kom på AT hun hade något arbete som måtte göras på kontoret. Väninnen spurte om Irina ville hålla henne med sällskap. Når hun kom på ett nytt sted. Blejde Irina alltid att ta en titt i bokhyllen för att finna ut mer om den personen som bodde eller arbetet där. Men denna kvällen gick hun förbi bokhyllen och in dörren till det halvmörka bakrummet. På toppen av en kommode låg ett stort häfte med titeln. Kontakter för Blejdene. Egentlig var jeg ikke særlig interessert i offer, fortalte hun. Jeg satte meg ned og betraktet plantene og lurte på hvordan jeg skulle få tiden til å gå. Til slut plukket jeg opp heftet. Det fanget ikke Rinas interesse for hun var kommet halvvis. Med falt øynene hennes på ordet pakjon. I heftet stod det å lese at helt omvisen fortalte den snåle svitseren at jordens vitenskapsmarbe i det med et pakjon fremdriftssystem for raketter. Da jeg leste det, hoppet jeg i stolen. I mange år hade mannen min, David, stent seg inne på kontoret, fullständig uppslukt av sitt private forskningsprojekt om pakjonenergi. Han hade nyligen publicerat ett vetenskapligt arbete om pakjoner. Det var för utrolig. Hvordan kunde andra människor veta något om det fenomenet? Utdrag för Britt Helders dagbok, 20 februari 1980. I kväll törnet tom, jag stiv samman i en våldsam diskussion. Den stackar servringsdamen på kafé en må ha trodde att de hållit på och drep på varandra. Egentligen minner de ju detsamma, de brukar bara forskenlige ord. Tema, bedre sikkerhet. Efter all jobbingen med att pröva och få vetenskapsmän till och inte reserva sig för materialet fort, plus utgifter till reiser, telefoner etc. Är det fortsatt ingen forskare som är villig till att se närmare på materialet? Det är ingen som tör kommer med skriftliga uttalelser. Efter tre turer till San Jose sitter vi igen med en enslig videokassett. Efter att ha mistet en uerstattelig metallpröve. Fotoundersök Elsen gick ett skritt fram och då tillbaka. Gutta brukar varandra som verbale punching baler för att få utlöp för aggressioner. I en fordant mordsak vet du i vart fall att du står över för en förbrytelse, sa Li. I en UFO-sak har du icke peiling på det du jobbar med. Det största problemet är kanske att vi är van till att handskas med hångripeliga ting, som personer, avlyttningsutstyr och liknande. Du kan icke ta och fälla på en UFO. Metallpröver som vi är blitt fortalt stammare för ett romskip, gör bara vetenskapsmannen ända mer skeptiska. Det virker som det utalukkende är fotografier som teler. Konklusion. Vi beviger oss i cirkel och evindelige diskussioner gör att vi icke kommer oss av fleken. Reorganiser tanken, blir kvitt frustrationer och fortsätt som förr. Punkt. 1. Bedre sikkerhetsrutiner. 2. Stans utleveringen av bevismaterial eller information till utanförstående. 3. En av oss skal være tilstede ved alle analyser. 4. Ikke komme muntlige uttalelser. 5. Diskret etterforskning. Det gjelder å velge de rett folkene til at de forskjellige oppgavene. 6. Skal en undersøkelse utføres, må det skje etter anvisninger fra noen. 7. Alle aktiviteter må rapporteres til IE, som vilkoordinære og autoriserer all videre etterforskning heretter. La oss dempe UFO-diskusjonen. Har smält allt för många dörrar i ansiktet på folk i det sista. Personlig mening, vi tränger och knyter till oss flera människor med utdannelse, bakgrund, kvalifikationer samt tillsträcklig mottag nysgerighet skal vi komma oss vidare med denna saken. Ting är ändelig i färd med råseg. Följer att jag håller på åren över av kaffe. Klokken er 3.30 om morgenen og jeg er nødt til å få meg en blund på øynene. Den ene siden, og av den svært reserve til holdningen til det tablet og vitenskapelige miljøet på den andre siden. For de hadde fått det tilgjengelige materialet grundige analyser av kvalifiserte forskere, følte de at de hadde alt for lite å stille opp med. Doktor. Nathans ny til å analysere fotografien og hadde skuffet dem, selv om resultatene på andre områder fremdeles var oppmuntrende. De fälte ett akut behov för att få materialet undersökt av forskare tillknyttet till universitetsmiljö. Men det allra viktigaste bevismaterialet de hade, den oxider till metallbiten som hade fanget IBM-forskeren Marcel Vogels intresse, hade försvunnit rätt foran sen på hem. Vogel virket mer perplex än någon annan. I det ena ögonblicket hade han haft metallpröven i lommen, i nästa ögonblick var den borta. Till allt häll hade han filmat undersök Elsen på video. Lee Elders hade fått och varsint denna videokassetten. Men utad mäktet han hårdnocket for att e kassetten existerte, selv når gruppen blev utsatt för de ändelösa angreppene FRA och familjet. Disse folka påstår att hela saken är bluff, sa Elders. Vi svarar att vi är överbevist om att det motsatte är tillfälle. Faktiskt sitter vi inne med materialet som är en stark indikation på att det är något svärt, svärt mycket i föregår i närheten av gården till Edvard Meyer. Bevis det, ser våra motståndare. De vet utmärket gott att det kan vi icke. I snart 5 år har vi prövd att före bevis för att det är mannen snackar sant, och facit er. Vi tviler styrkt på om det någon gång lade sig göra. Vi brukte tå på att pröva och motbevisa Meyers historier, fortalte Britt. Da vi till slut mått erkänna att det vi icke klarta det, sa vi till oss själv, Sören heller, la oss i steden pröva och finna ut vad det är som egentligen föregår runt gården till den snåla bonden. Det är det som är punget, kommentade Lee Elders. Jeg er overbevist om at Lorentzen startet på med verdens beste intentioner, akkurat som vi också gjorde da vi gick in med utforskningen av mig i saken. Men efter många års frustrationer virket det som profolkene gick i. Kanske gick det upp for dem at de aldrig kunde före bevis for at och for eksisterer. Ikke glem at UFO-forskninger bådstid og penger krevende, og det er ingen som kommer til å tro deg. Oavsett vad du kommer fram till. Jag tror att det är folk som går. Ett par sekvenser Len ger ut i videofilmen så Romski pet ut till och finne seger för att punkt omtrent 7 meter över oskanten. Får så dock upp i en lika över bakkammen på nästa bild. Ifölje doktor. Nejpan var det sannsynligvis en modell som var hängt upp i en langstang än så i det topptaket. Doktor. Nejtan men inte AT-stangen blev holt av en av Meyers medhjälpare som stod placerad bak den enarmade mannen. Området där filmen var tatt upp, var i midlertid flathåg och öppent, utan någon trär och hänge modeller eller och jämmer seg bak foren som holt en stang. Doktor. Nejtan men inte midlertid AT-modellen möjligens hang under ett helikopter. Med ett forsvant om 3 romskipene som svävet överträtt, i det fjärna. Hejsan, utbröt doktor. Nathan leende. Se på det. Han var icke lengerigt vil. De så kallade uffarna var efter hans mening ganska små objekter som befann sig i gång 3 meter bak renene. Antagligvis blev de manipulärt med som små dockor i ett dockerteater, framhållt han. Doktor. Nathan stod med armen i kors och betraktet enda någon sekvenser på skärmen. Om sidor kom de fram till sekvensen där det märkvärdige fartöjet suser foran de snedäkte fjällen i Hasenbolag plutselig blir hängande urölig i luften. Spörsmålet är hvordan mannen har klart att få objektet till och bevege sig helt stödig ifra den ene sidan av bildet till den andra, får så plutselig och bråstoppe, utan att ha en eneste sving, bjeffet doktor. Nej utan. Vis modellen som är fästet till en landstang plutselig bråstopper, vill den sannsynligvis svinge fram och tillbaka. Men det gör den icke. Besynderlig. Kanske modellen är spant fastet eller en ett sted, föreslå en av doktor. Nathans assistenter. Jägande rike, svarte doktor. Nathan är gelig. Men oavsett må han vara svärt riktig. Den greja vi ser på filmen virker fullständig stödig. Kanske han har fyllt en värballong formet som en ufo med helium, och manipulerar den ved hjälp av tynetråder, föreslå assistenten ivrig. Han må ha brukt flera ballonger i tillfälle, sa doktor. Nathan eftertänksamt. Bara se hvordan mannen får objektet till och beveger sig fra den ena sidan till den andra, utan att det svinger fram och tillbaka. Vi har tydeligvis med en svärt utspekulärt person att göra. Jag ger hem ett par extra punkt för insatsen. En annan märkvärdighet vid Hasenbollsekvensen är en furtregren i förgrunden av bildet som beväger sig fram och tillbaka, som om den är utsatt för kraftig vind. Farkosten övertrött står still i luften. Vi stöter bluff, och det tror jag ärligt allt att det är. Är det svärt dyktigt gjort? Virkeligen kjempejobb for et menneske, sa doktor. Nathan. Doktor. Nathan foreslo at Emeip kanskje hadde strukket en klusnor mellom to påler med cirka 7 meters avstand, og at han hadde manipulert modellen ved hjelp av en intrikat rinseanordning. Kameret står muligens på stativ, mens Meyer drar i snorene, mente han. Men hvordan hadde Meyer fått fraktet alt utstyret opp den bratte skrumpen, var det en som bemerket. Og hvordan hadde den enarmede mannen klart å slå stokene så hardt ned i baken at de stod tilstrekkelig stødig, og i tillegg ikke var synlige på filmen. Det hans problem, sa Nathan irritert. Mannen dyktig. Han en skarp fyr. La oss ikke undervurdere ham. Hva slags utstyr han bruker, ikke et spørsmål som vitenskapen behøver å beskjeftige seg med. Her gjenstår i midlertid en del detektivarbeide. Opp gjennom årene har jeg lært meg å bygge modeller som ikke fremstår som modeller, men som inngår som en naturlig del i et større hele. Orden var vel egentlig mans. Han hadde arbeidet med spesialeffekter i over 35 år. Gentleman hadde begynt å jobbe med film allerede som tenåring. Hjemme i Storbritannia utviklet han en teknikk for å illudere nedskyting av fly. Etterhvert hadde han spesialisert seg på tegnefilm, og var blitt ansatt i spesialeffektteamet ved det berømte Pinewood Studios i Buckinghamshire. Der hadde han arbeidet med bakgrunnsprojisering og bruk av fotografisk bakgrund. Han emigrerte til Canada i 1957 og arbeidet i 10 år som leder for spesialeffektavdelingen ved National Film Board. I 1961, mens han fremdeles oppholdt seg i Canada, laget Gentleman en kort film kalt Universe, som var stappfull av visuelle effekter. Den kjente filmkunstneren Stanley Kubrick ble oppmerksom på filmen og tok kontakt med Gentleman. Han ville benytte de teknikene som Gentleman hadde brukt i sin nye film, 2001, En romodyssé. I de neste 18 månedene arbeidet Gentleman som leder for spesialeffektavdelingen i Kubricks film. 11977 flyttet han til Hollywood hvor han blant annet hadde ansvar for spesialeffekter i filmer som Jake Webbs projekt UFO. Man kan bygge en modell som passer til bakgrunden selv om både modell og bakgrund ikke størrelse 1, sa Gentleman. Slike modeller kalles hengende forgrunnsminiatyrer på fagspråket. Og hvis du dyktig nok, det ingen som kan se forskjell på modellene og faktiske romskip. Hemmeligheten å konstruere en modell som har korrekt mikroskopisk overflate sammenlign 1 med bakgrunnen. Det i det hele tatt viktig å ta hensyn til hva som foregår i bakgrunnen. Dårlige modeller stikker seg ut som fyrlykter. Tidlig på 80-tallet ble Gentleman oppringt av Bill Jenkins, programleder for et populært lørdagsprogram på Cab Radio i Los Angeles. Jeg har nå ikke resant å vise deg, sa Jenkins på telefonen. Gentleman arbeidet på denne tiden for Film Effects of Hollywood. Da Jenkins visste han bildene i kontakt med pleiadene, ble Gentleman ivrig. Han studerte interessert bildene, og ba om å få se flere. Via Jenkins kom Gentleman i kontakt med ekteparet Helders. Noen uke senere fløy han til Phoenix for å møte dem og kikke på videofilmen av Meyers filmopptak. Etter å ha studert de 8 sekvensene flere ganger, sa han til Helders at de virket autentiske, men at han gjerne ville undersøke videoen nærmere. I tillegg til å granske filmen, analyserer han også Meyers fotografier ved hjelp av en særskilt perspektivanalyseteknikk. Det var en geometrisk målmetod han hadde gjort mye bruk av i Pinewood Studios. Hvis Meyer hevde tatt er omskipet han hadde fotografert målt i omlag 7 meter i diameter, kunne man for eksempel måle en trestamme, og utefra det beregne hvor i bildet et romskip på denne størrelsen ville befinne seg. Bildet kunne muligens se autentisk ut, men ved hjelp av perspektivanalyseteknikken fremholdt Gentleman at det ville være mulig å avsløre selv små misforhold. Ved å plassere fotografiet på lysbordet og følge perspektivlinjene, fast så han at er omskipet var nøyaktig slik meg hadde beskrevet det, både hva størrelse og plassering i bildet angikk.